En podcast från Aftonbladet Ledare.
Tonight at 10, we are live in Ukraine, a country at war after a huge Russian military offensive by land, sea and air.
Från BBC, 24 februari 2022. Idag är det 4 år och en dag sedan den fullskaliga ryska invasionen i Ukraina. Den har ritat om den världsordning som vi kände. Den har förändrat oss. Men hur? Välkommen till Höjd beredskap. Jag heter Anders Lindberg.
Vår beredskap är god.
Ja, och då sitter vi här. Det är jag och så Johan.
Viktorin från Intyl.
Och Amanda.
Svensk tidskrift. Bollstad.
Och Patrik.
Patrik Oxanen, tankesmedjan Frivärd, på en lite trassligare ledning och med en skällande hund i bakgrunden.
Ja, det är trevligt med lite hundar i programmet. Ja, nu kom jag av mig bara för det, men det får vara som det. Idag är det den 25 februari och det är 4 år sedan och en dag sedan den fullskaliga ryska invasionen i Ukraina. Jag tänkte att vi kan börja lite med en beskrivning av läget idag, Johan. Vad händer just nu?
Ja, det händer strategiskt sett, alltså militärt strategiskt sett, inte jättemycket. Det är ju vinter, det är kallt, det är svårt att röra sig på marken. Dock har ju Ukraina, vilket var inne på sista avsnittet här, visade sig att det var korrekt att man var inne i en liten taktisk motoffensiv, framförallt i den sydöstra riktningen. Så i Donetskområdet så fick man framgång och enligt Zelensky befriade 300 kvadratkilometer från den ryska angriparen. Så ser det ut på marken. Det är svårt att köra infiltrationstaktik då som ryssarna använder, det vill säga att små enheter, grupper, försöker att snirkla sig fram i terrängen, men det finns ju inte så mycket löv och träd att kamouflera sig bakom, så att det gör att den verksamheten avstannar lite. Det som däremot fortsätter är ju robotbeskjutningar och drönaranfall från bägge sidor som går mot respektive lands energisystem, kan man säga. Mot det elektriska systemet i Ukrainas fall och mot den petrokemiska industrin i Rysslands fall. Och det fortgår alltjämt. Vi ser också att man har börjat i större utsträckning angripa varandras produktionsapparater, alltså vapenproduktion. Ryssland har, vilket är bekräftat, delvis skadat robottillverkningen av Ukrainas egenutvecklade långdistansrobot Flamingo. Och Ukraina har sin sidan då anfallit drönarfabriker, alltså stora drönare som Ryssland bygger. Så ser det ut på den fronten. På civilfronten är ju läget väldigt utsatt för framförallt Ukraina, där människor fryser. Man har haft de första dödsfallen i Kiev där människor har frusit ihjäl. Det har varit 10, 15, 20 minusgrader ihållande nu i Ukraina under en längre tid. Och strömmen kommer och går, och den är mer går än att den kommer. Och skulle då, titta lite framåt, skulle man då fortsätta det här under nästa år, så kan man kanske slå sönder hela det elektriska systemet i Ukraina. Men vi kan ta det sen.
Om man tittar på liksom läget, en sån här exempel som har kommit upp, jag tror att det kommer från Economist från början, men de konstaterar ju en sån här parallell, att mellan juni 1941 och maj 1945 så flyttade sig den röda armén 1600 kilometer från Moskva till Berlin. Och det här kriget har nu varit längre än den insatsen från Ryssland i, eller Sovjetunionen då, i andra världskriget. Trots att det har tagit längre tid så har Ryssland bara rört sig 60 kilometer.
Mm.
Alltså när du tittar på den effekten av den ryska krigsmakten, vad är det framförallt som har gått fel här? Det skulle varit 3 dagars krig. Nu är vi på 5 året.
En sak som gick fel där, men nu kanske vi hoppar tillbaka lite för långt i själva uppstarten. Det var väl framförallt 2 saker som gick fel. Den ena saken var att man underskattade ukrainarna katastrofalt mycket. Och det var man då stödd av egna värvningsförsök med en egen korrumperad organisation som ville rapportera att allt var grönt och klart. Och där istället då den ukrainska säkerhetstjänsten hade hyfsad koll på de här värvningsförsöken och matade ryssarna delvis med felaktig information. Och eftersom man då hade räknat med att det skulle gå så fort så brydde man sig inte om att slå mot infrastrukturen. Därför man behövde ju den när man väl hade kommit på plats. Så det innebar alltså att man inte slog ut elstationer i någon större omfattning och så vidare och så vidare. Eftersom man såg att man ville, och det är alltid ett problem som alla angripare, även amerikanerna, ställdes för i Irak. Ska vi slå sönder den här bron eller inte? Ska vi slå sönder den här transformatorn eller inte? Vad kommer sen? Det är den typen av problematik man får titta på när man ska gå till anfall. Så att det är väl 2 av de saker som, och sen har ju ukrainarna då förstås det stödet som mobiliserades, som också då kommer egentligen en skicklig ukrainsk psykologisk krigföring, där man snabbt formar den här David och Goliat-känslan och att man stred för sin frihet, vilket är alldeles korrekt. Men det gjorde ju också att stödet från Europa kom igång fortare än vad Ryssland och Ukraina hade räknat med.
Jag tänker, Amanda, om man går tillbaka till för vad vi var för 4 år sedan. Vad skulle du säga, hur skulle du säga att det här har förändrat spelplanen? Hur har det förändrat oss? Hur har det förändrat liksom säkerhetspolitiken, den här konflikten under de här åren?
Jag tror väl att det har förändrat allt på många sätt. Vi var ju några stycken, inte minst i den här podden och bland våra lyssnare, som försökte varna och leda in den här diskussionen innan den fullskaliga invasionen. Men det var ju först efter att Ryssland började marschera mot Kiev som vi hade det här stora uppvaknandet både i Sverige och i EU. Och jag tror det är svårt att liksom underskatta eller överskatta hur mycket det här har påverkat egentligen allt, både den europeiska kontexten där man ju nu i och för sig hade svårigheter, det 20:e sanktionspaketet som skulle man hade hoppats skulle röstas igenom i måndags blev ju stoppat av Ungern och Slovakien och man fick åka med liksom, blommor och handhjärtan till Kiev istället för det stöd man hade hoppats med på. Men vi har ju ändå satt en enorm förändring i stora delar av Europa där man har skickat stöd både humanitärt och militärt. Man har en stor enighet bland övriga länder. Sverige har ju förändrats jättemycket, om vi kommer ihåg liksom förvirringen och valhändheten de första veckorna. Skulle vi verkligen ta emot flyktingar? Skulle vi skicka vapen? Det var ju ändå stridförande land. Vi kunde möjligen tänka oss att skicka defensiva vapen men inte offensiva. Och nu skickar vi ju allt i princip. Stora militära paket med jämna mellanrum. Sverige är en av de största donatorerna till Ukraina när det gäller militärt materiel, både vad gäller del av BNP och faktiskt i totala summor. 3:e störst tror jag vi var under 2025. Så det här har ju helt ändrat debatten och kontexten och också tror jag i väldigt stor utsträckning den svenska självbilden. Där vi steppade upp på ett sätt som jag tror att få egentligen hade väntat sig att vi skulle vilja och klara. Och också den enorma enigheten ändå i Sverige där liksom från Sverigedemokraterna till Vänsterpartiet ändå står bakom de här militära stödpaketen och aktivt deltar i stödet till Ukraina. Det tror jag också vi var få som hade väntat oss.
Patrik, vad tänker du?
Ja, sån här märkesdag som det är, som vi precis passerat med 4 år, så är det ju många tankar som man tänker på. Men det som jag framförallt slås av är ju det ukrainska folkets uthållighet, frihetsvilja, motståndsanda, som jag tycker har varit en helt fantastisk, att se vad ett folk som slåss för sin frihet, sin framtid och demokrati klarar av och uthärdar och gör det allt jämt. Och jag tycker det är någonting att minnas och komma ihåg och lyfta fram en sån här dag.
Om du tittar på hur det har liksom förändrat Europa, vad skulle du säga då?
Ja, på det sättet som Europa har förändrats är ju att det har blivit tydligt att Europa är i en geopolitiskt utsatt tid. Det har fogat samman Europa på ett sätt, men samtidigt har ju också sprickan blivit tydligare mot vissa länder. Jag tänker framförallt nu på Ungern och Slovakien och det senaste misslyckandet med att få ihop ett stödpaket till Ukraina och den utpressning som de då gör när det gäller energistöd till Ukraina, alltså den här elleveransdelen då, för som motkrav då på att ledningen med rysk fossilt bränsle, gasledningen då, skulle lagas snabbare. Så att där blir ju sprickan mycket tydligare, samtidigt som Europa har gått djupare och starkare ihop. Och så ser vi ju då en omfattande upprustning i många länder. Och sedan så har ju vår del av världen fogats samman hårdare och tätare än tidigare också.
Johan?
Ja, jag håller ju med mycket i de beskrivningarna, inte minst det här om Ukrainas folk och deras befrielsekrig, försvarskrig för friheten. Vi kunde utdela bragdmedaljer varje dag här egentligen för lång tid framöver. Det är intressant att se att det har absolut inte gått som ryssarna avsåg. Samtidigt, om man tar ett steg tillbaka, så ser man också just den här inbrytningen i Europa med Ungern och Slovakien på den här sidan, och hur Ryssland använder energi som ett vapen. Det tror jag vi måste bära med oss ordentligt, även för egen del. Jag tycker att en sak som Europas ledare fortfarande inte riktigt har greppat, och inte heller då befolkningen i Europa, det är att man har liksom inte närmat sig den här frågan från en strategisk horisont. Man har kört det här mantrat med att vi ska stödja Ukraina as long as it takes. Och ni vet ju att jag har kritiserat det förut. Man måste ju alltså vinna det här kriget. Det handlar inte om att undvika en total förlust, utan man måste vinna det här kriget. Det är det handlar om. Den strategiska målsättningen har man fortfarande inte lyckats formulera. Och det tolkas som svaghet i Ryssland och i Kina och i Iran för den delen också. Och det är någonting som vi och våra ledare måste hitta den linjen helt enkelt och försvara den med näbbar och klor. Den ryska armén ska besegras i Ukraina. Det måste vara den strategiska målsättningen. Sen blir den svårare när vi har en president i Vita huset som så tydligt egentligen genomför en politik i den här konflikten som gagnar ryska intressen.
Jag tänker att en sak som har hänt på de här lite drygt då, 4 åren, det är ju att vi har ju gått från en säkerhetspolitisk ram som i grunden byggde på en militär alliansfrihet till en säkerhetspolitisk ram där vi är ett uppmarschområde för en konflikt som ligger vid den finska gränsen, vid den baltiska gränsen. Vad tänker ni om det? Hur har vi liksom tagit hem den perspektivförskjutningen för vår egen del? Amanda?
Har vi det, höll jag på att säga. Eller jag vet inte.
Okej, felställd fråga då. Men
jag tror att det har nog inte riktigt sjunkit in än på ganska många ställen. Både faktiskt inom delar av försvarsmakten, men framförallt inom delar av den politiska och liksom den allmänna debatten. Man har inte förstått att allt har förändrats, att vi har en helt ny situation, både med vår roll, våra samarbeten, hur nära vi numera är kriget, hur nära kriget är oss. Oskar Jonsson, som jag intervjuat på podden tidigare, som skrev häromdagen inför detta att vi kan liksom inte räkna med att det ska ta några 5 år innan Ryssland ger sig på nästa land om kriget i Ukraina tar slut eller pausas. Vi har inte den tiden. Så att, nej, jag tror att det är nog, vi har nog inte riktigt hunnit ställa om till den verklighet vi befinner oss i. Och jag tänker också medierapporteringen här nere nu. Vi har ju ett franskt hangarfartyg liggande i hamnen här utanför i Malmö nu på besök. Och vår kära lokaltidning hade väl någon form av krigsrubrik om att man förberedde sig på kärnläckor. Det är ju ett kärndrivet fartyg som liksom huvudrubrik inför det här besöket. Det är också typen, vi klarar ju inte riktigt av de här diskussionerna och den här verkligheten. Det är ju tydligt, man har ju inte, likadant tycker jag också det har varit väldigt tydligt inför årsdagen nu, att det har varit mycket desinformation och syops och märkliga debattartiklar och folk som har poppat upp lite både här och var. Man förmår inte riktigt hantera vår nya verklighet egentligen i någon del av det offentliga Sverige ännu.
Kan du exemplifiera med något där? Det lät spännande.
Ja, men nu har jag ju inte skrivit upp var och när, men det har ju varit några debattartiklar. Jag tänkte bokrean, jag var på bokrean igår. Det var också ett antal böcker som var liksom utvalda rea special som var från folk som var lite märkliga syn på eventuella ubåtsbesök och såna här saker. Det är liksom därmed inte sagt naturligtvis att folk som har helt fundamentalt annorlunda syn inte ska få synas och höras i den offentliga debatten, men vi måste på något sätt börja sålla och diskutera vilka som faktiskt har något att bidra med och vilka som bara är konspirationsteoretiker eller kan misstänkas gå andras ärenden. Och en sån sak som att rubriker spelar roll, vinklar spelar roll. Därmed inte sagt att man ska förtiga någonting eller inte diskutera alla dimensioner, men vad väljer man att slå upp, hur väljer man att vinkla någonting? Vi är inte redo att hantera riktigt den situation vi befinner oss i, den risk vi befinner oss i.
Jag kan ge ett tröstande perspektiv, Amanda, i fallet med bokrean. Det var just en bokrea.
I och för sig sant, men de jäklarna trycker ju upp liksom ytterligare ex inför bokrean, och så är det någon där som står och är intresserad av de här frågorna, och så väljer man den här boken för den ser ju spännande ut, och så får man sig till livs en massa galenskaper.
Men jag tänker att det är ju en del av det hela. Men en annan del tyckte jag, som jag råkade på förra veckan var jag uppe i Norrland på en sån här journalistresa, liksom studieresa. Och en av de personerna som vi fick träffa där var Magnus Ståhl, som väl är överste, har jag för mig att han är, va? Men han är chef för norra militärregionen i alla fall. Och det är spännande att träffa honom där, för att de höll just på med, jag kommer inte ihåg vad övningen heter, Vintersol, va? Kan det vara det? Ja, den här övningen i alla fall som de håller på med där uppe. Det är en förberedelse för det här Cold Response som ju återkommer där uppe. Men det var väldigt spännande när han liksom skulle berätta om sitt uppdrag. För jag gjorde ju lumpen i Boden. Jag kommer ju så väl ihåg hur liksom ryssarna ska komma från öster. De ska fördröjas av Finland. De ska gå över gränsälven. De ska liksom rulla neråt på olika vägar och sådär. Och det där blir man ju itutad till förbannelse. Och han börjar liksom berättelsen med en karta där konfliktlinjen går vid Finlands gräns mot Ryssland. Och det här uppmarschområdet är liksom utritat. Hur kommer då soldaterna från Storbritannien, från USA, över Norrbotten, in i Finland och tar striden där? Och det här är ju länge sedan jag var där liksom, men det var ändå väldigt fascinerande att se de här två totalt skilda verklighetsbilderna. Att för mig i mitt huvud när jag växte upp, då gick ju Sveriges gräns vid gränsälven och sen gick den mitt i Östersjön, och på andra sidan där så var det något annat liksom. Och hela den världsbilden för de unga liksom värnpliktiga som nu är där uppe och övar, den är ju helt annorlunda. De är ju inne i Finland och övar. Mm. Liksom. Det är deras liksom utgångspunkt på något sätt i hela den mentala kartan. Och jag håller med dig, Amanda, om att vi har säkert inte anpassat oss, men det växer ju upp en generation nu där det här är kartan. Liksom. Gränsälven är liksom, den är ett hål, den är en del av vägen. Och jag tror han uttryckte det lite så här, ungefär en lång förklaring, men att om de överhuvudtaget kommer dit, har vi förlorat liksom det här. Alltså, de ska ju slås vid gränsen. Vi vet hur ryssarna för krig. Vi har sett det i Butja liksom. De ska fan inte en meter över den där gränsen till Finland. Så att, ja, det var liksom ett intressant perspektiv. Och det kände jag att, ja men fan, där har någonting ändrats i, alltså någonting mentalt. Den mentala kartan har ändrats. Även om så, Sydsvenskan sätter konstiga rubriker, så det har skett liksom någonting. Ja, det var bara en spaning från förra veckan när jag var ute och drällde i Norrland. En annan reflektion, Patrik, jag vet inte, när vi började den här podden för 5 år sedan, innan detta hände, mer än 5 år sedan, då pratade vi ju just om alliansfriheten och ur det perspektivet att när, om vi går tillbaka några år i tiden, så var det ju alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Sen blev det alliansfrihet i fred syftande till något ganska oklart, Hultqvistlinjen hette det, med olika konstiga avtal. Vad skulle du säga är liksom den säkerhetspolitiska doktrinen nu?
Ja, först vill jag börja med att korrigera dig, för att det fanns ju en solidaritetsdeklaration däremellan. Och solidaritet gillar vi ju, eller hur Anders? Det
är för solidaritet. Jag minns att det var Anna Lind var det väl som började med den här för mig.
Jag törs inte säga exakt vilket år den
kom. Vi skulle inte stå neutral om en konflikt skulle drabba
ett nordiskt
land eller ett annat EU-land.
Ja, precis. En svensk, ja. Svensk det var utökad 42.7 i Lissabonfördraget kan vi väl kalla det för. Men,
ja, precis. Sen gick vi med i EU också. Där
vi gick ju med i EU innan vi hade solidaritetsdeklarationen. Och därigenom så förändrades det där. Men om vi struntar historieskrivningen, Anders, som var lite väl rapsodisk och förenklad. Om vi tittar på hur ska vi beskriva det idag, då skulle jag beskriva det som koncentriska cirklar. Där den innersta kärnan, det är Sverige och Finland. Och sedan så har vi ju cirklar som är de nordiska länderna, NB8, vi försöker utöka det här samarbetet med Polen, NBP-samarbetet. Vi har JEF, Joint Expeditionary Force, med Storbritannien, Nederländerna och NB8-länderna. Diskuteras ju olika sätt att väva in Tyskland i det här fördjupade regionala samarbetet. Och i de yttre sammanhållande cirklarna så har vi EU och NATO. Och det är ju genom att samarbeta och upprätthålla de här inre cirklarna som vi kommer att få de här yttre cirklarna att hålla också. Och däremellan de här jag nämnde, så kan vi säga då att det finns ju någonting som vi kan kalla för coalition of the willing, som kan vara olika aktörer i och utanför EU och NATO som gör saker ihop med olika syften. Så att det här kan ju vara fluktuerande. Så skulle jag beskriva svensk säkerhetspolitik idag i praktiken.
Om man tar den där bilden av de koncentriska cirklarna, hur mycket klarar varje cirkel av, skulle du säga? För det kommer ju också, det kommer ju inte bara ner till politiska deklarationer, det kommer ju ner till förmåga också.
Ja, där vill jag säga att jag inte helt och hållet förstår din frågeställning. För att det här handlar ju om att väva samarbete så nära, så tätt, så naturligt, så sömlöst, så effektivt som helst som vi kan. Och vi gör ju det inom den större ramen. Och det är ju EU och NATO som är den större ramen. Och det är ju på det här, i de här koncentriska cirklarna, så fyller vi ju det samarbete med konkret innehåll och förmågebyggen på olika sätt. Så att om den större ramen skulle fallera, så finns den mindre kvar. Det är väl så jag tänker på det och ser på det. Det handlar ju inte om att duplicera strukturer. Det handlar inte om den typen av förmåga.
För kärnfrågan i det du kallar den större ramen, det är ju liksom att USA i så fall ju finns där, och att amerikanska säkerhetsgarantier till exempel i Ukraina är värda någonting.
Det är ju i den större ramen för NATO. Inom EU så har vi ju problemet med, som jag var inne på i det här poddavsnittet, med Ungern och Slovakien. Vi har ju val framöver de kommande åren. Vi vet inte vad det är för Europa vi vaknar upp i. Vem som är fransk president till exempel. Kommer det att påverka den EU väldigt mycket? Vilken person som blir Frankrikes nästa president? Så att vi är i en tid av osäkerhet där vi vill försöka upprätthålla de här större cirklarna. Men det bästa sättet att göra det är ju genom att skapa förmåga, rörelsekraft, riktning och vilja i där man kan.
Men det, för det är precis det jag är ute efter. Om den där första ramen får ett problem, den andra ramen får ett problem, är det liksom Joint Expeditionary Force plus Polen då kvar? Eller vad går liksom, vad är nästa ram?
Det sista som fallerar kommer ju vara Helsingfors och Stockholm.
Ja, men så är det. Men alltså, det viktiga här är ju kärnvapendimensionen och kärnvapenavskräckningen. Därför att om inte minst Frankrike är med, och det är knappt det går med Frankrike, så har vi inte en tillräcklig avskräckning. Så att det krävs att USA är med för att upprätthålla en fullständig avskräckning mot Ryssland. Och det är det som gör att när vi då inte har den här konventionella avskräckningen på plats, för det är inte vad vi själva tycker som är intressant, utan det är hur man kalkylerar i Kreml och i Peking som räknas. Då är vi väldigt utsatta. Sen är det så att oavsett hur liten den här koncentriska cirkeln blir, om den bara skulle vara Finland och Sverige till slut, så kommer det vara ett ordentligt motstånd. Men det är inte samma sak avskräckning, då är kriget på oss. Om det var det enda som återstod, är min uppfattning. Så att vi lever i farliga tider och kriget avgörs just nu nere i Ukraina, och det är därför vi måste ha en helt annan målsättning.
Om man flyttar fram kartan lite och blickar liksom mot framtiden, för att det här är ju, alltså, vi har ju en helt annan säkerhetspolitik, både som land och som Europa, som en säkerhetspolitisk situation i omvärlden, än vad vi hade. Jag såg att frågan om EU-medlemskap växer i Island. Det förs diskussioner liksom på ett helt annat sätt kring att man ritar om hela arkitekturen. Liksom. Om man blickar framåt och tänker liksom, hur kommer det här att rulla fram på nu? Det pågår ju någon slags vapenstilleståndsdiskussioner som jag faktiskt ärligt talat inte riktigt vet var det tar vägen alls. Här. Jag tycker det är svårläst liksom, kartan. Men om vi blickar framåt, vad tror vi det här kommer att få för konsekvenser? Det som hände för 4 år sedan och en dag. Sen är det ju inte sant att det var just då bara. Det är klart att det är ett sammanhang. Men just att om vi tittar på liksom den fullskaliga invasionen och kriget. Vad det kommer att få för konsekvenser lite på lite sikt. Amanda?
Ja, men det är intressant hur du säger. Det finns ju en annan historisk kontext. Vi pratade lite om det igår. Och jag menar, ser man tillbaka, och även de av oss som liksom försökte varna för att det här nog kommer gå åt helvete innan februari 22, så var det ju någonstans alltid här det skulle hamna. Alltså det fanns ju egentligen ingen, hade Europa framförallt reagerat tidigare och markerat mot Ryssland tidigare, så hade vi kanske kunnat få en annan utgång. Men från rysk sida så var ju i bred bemärkelse detta alltid planen. De hade ju inte alls delat vår syn på någon slags fredlig samvaro. Det får vi ju konstatera. Att där gjorde många av oss en missbedömning och förstod inte vart vi var på väg. Så att det är klart att nästan allt har förändrats. Men det hade det nu gjort. Alltså, kriget i Ukraina är ett steg på vägen och inte egentligen den utlösande faktorn. Däremot så var det ju på många sätt Europa och västs uppvaknande. Och det är ju bara någonstans återigen, citerar Gudrun Persson, som konstaterade att det kommer ta generationer innan vi kommer kunna ha en normaliserad relation med Ryssland igen. Det är de perspektiven vi måste ha. Ryssland utgör ett liksom omedelbart hot mot Europa och kommer göra det inom all överskådlig framtid. Det är desto mindre enda hotet i Europa. Vi har ju liksom Kina-dimensionen och så vidare också. Det ska vi absolut inte glömma i detta. Men vi går en farlig tid till mötes. Och den tiden är liksom, det är ingenting som kommer, även om man skulle få till någon form av ens varaktig fred i Ukraina, så kommer inte hotet från Ryssland minska. Med mindre än att liksom, vi gör dem oförmågna, förmögna att utgöra ett hot. Och det är det perspektivet vi måste ha. Det är den tidsramen vi måste ha. Att det handlar om generationer framöver.
Johan?
Ja, om vi då lämnar oaktat hur det går i de här eldupphörsdiskussionerna i USA, Ryssland, Ukraina, så har ju den militära underrättelsetjänsten och säkerhetstjänsten redovisat att inom 0-12 månader så bedömer man då finns risk för typ straffexpeditioner mot enstaka militära installationer eller anläggningar i vårt närområde. Och då tolkar jag som Polen, Baltikum, Finland och så vidare. Och det har lite grann att göra med dels att vi då är en logistikbas egentligen för försvaret av alliansen. Men det har också att göra för vad vi gör för att stödja Ukraina. Och där vet vi att Sverige är väldigt framgångsrika. Så att jag tror vi får förbereda oss mentalt på att det kommer att försöken att destabilisera oss genom sabotage kommer att öka under 2026. Oss och våra närmsta allierade, ska jag säga då, i form av sabotage, sprängattacker, nedskjutningar av flygplan, kanske drönaranfall från oklar horisont, vem har gjort den,
det tror även jag, mot Sverige alltså.
Även mot Sverige, absolut, det går inte att utesluta det. Så att det tror att vi ska, jag förbereder mig på det mentalt i alla fall, så får ni andra välja själva. Jag tycker att våra myndigheter ska göra det också ordentligt. Så det tror jag är en sån sak. Sen är det ju då, om det då blir ett eldupphör och Ryssland tycker att de har tagit tillräckligt mycket för att så att säga politiskt kunna få hem det på hemmaplan, så vill jag då bara påminna om att du hade uppe 41-45 här förut, men mellan den 6 oktober 1939 och den 10 maj 1940 så gick det 217 dagar, och på den tiden så lyckades då Tyskland kraftsamlingsväxla från kampanjen i Polen till att anfalla Frankrike och de andra länderna med 127 divisioner. Och då kanske folk invänder att det var tyskarna det och de var välorganiserade och så vidare, och det var absolut sant. Men det är så här att Ryssland klarar faktiskt av att rekrytera 50 000 personer per månad, som i och för sig då 30 000 dör av eller 40 000 dör av, eller förstår ni vad jag menar? De klarar av att rekrytera dem, att utrusta dem, att mediokert träna dem under en vecka eller två, transportera dem till fronten och försörja dem med ammunition i form av drönare, artillerigranater och liknande. Så det finns en logistisk apparat i Ryssland som man absolut inte får underskatta. Sen kanske inte det sker med samma effektivitet som den tyska krigsmakten hade 1939-40. Men jag tror att vi ska vara väldigt varsamma med att önsketänka. För angriparen har en annan linjal. Och sitter man och tittar i Kreml, du pratade förut om att vi har börjat upprustningen. Upprustningen är aviserad, den har liksom inte riktigt kommit igång än i Europa, skulle jag hävda. Och framförallt är den inte expeditionär. Så att den kan inte flytta på sig speciellt bra. Och det innebär att sitter du i Kreml och tittar på styrkeförhållanden, så varför ska du vänta en enda dag extra innan du gör det du har tänkt att göra från början?
Därför att vi rustar upp helt enkelt.
Ja,
så att de äger tiden så länge vi inte har gjort det.
Exakt.
Patrik?
Nej, men Johans bedömning om hybridhotet delar jag helt och hållet. Och det kom ju idag en nyhet också från Polen som jag tycker är tydlig i den riktningen. Om att man har då grävt tunnlar från Belarus för att föra över migranter in i Polen. Och det är ju ytterligare ett exempel på att Polen just nu är ju ett land under hybridbelägring där man på olika sätt försöker penetrera det polska försvaret i den här domänen. Vi har ju haft drönarflygningarna som till exempel, och vi har haft olika typer av attentat, sabotage mot järnväg, nedbränt shoppingcentrum. Vi har sett också hur Ryssland har använt sig av att rekrytera, eller kan man också spekulera i, haft egna agenter i ukrainska flyktinggrupper som man då använder då för också att förvända Polen från Ukraina. Och det har väl, rör väl sig om hundratals identifierade ryska hybridattacker mot Polen de senaste, ja, sen den fullskaliga invasionen. Och Polen blir då en illustration av ett land som ligger så att säga tvåa i attackgrad från Ryssland. Ukraina är ju överlägset det mest attackerade landet självklart, men sen kommer nog Polen. Och det är ju en indikation på vilken typ av tryck kan vi komma att behöva möta här runt hörnet. Och det är vi ännu inte redo att göra.
Får jag bara lägga till en sak där, Patrik, också. Du nämnde de här tunnlarna. Det är ju alltså 4 tunnlar. Och de är också grävda med experter från Mellanöstern.
Är det någon slags Hamas-tunnlar som...
Ja, det är ju sån kunskap som kommer därifrån. Så att det är... Allting hör ihop. Och vi vet att Ryssland har ganska bra relationer med grupperingar i Mellanöstern. Man är ganska duktig på Mellanöstern i Ryssland faktiskt. Man har god, så att säga, kulturell förståelse, många band, utmärkta relationer med diverse aktörer i den där regionen.
Och det är just den här kringdimensionen Kina, Ryssland, Iran, Nordkorea vi inte får glömma bort.
Jag tänker ju en annan fråga framåt som kommer. Det är ju hur ska vi göra den dag som det finns någon form av vapenvila? Och som Amanda sa, att vi får förbereda oss för överskådlig tid att Ryssland inte kommer att gå och leva med som ett normal granne. Men där kan man ju också ställa frågan, vilka länder har man framgångsrikt lyckats få bort från den här typen av fascistiska eller radikala ideologier som finns i Ryssland? Och där är ju till exempel Nazityskland, att man avnazifierade Tyskland och ändå fick Tyskland till ett ganska normalt land. Och då är ju frågan så här, går det att avputinifiera Ryssland på motsvarande sätt? Finns den möjligheten, eller kommer man ha en slags permanent gigantisk Nordkorea som granne för vår del? Och jag vet inte riktigt, när man pratar med experter så är de ju ganska tydliga att det är snarare det senare. Att risken är att efterträdaren efter Putin bara blir ännu värre och att det blir någon slags nästan permanent hot mot Europa, fast med en storleksordning som ju är jättestor.
Och som dessutom backas upp av just Nordkorea med nordkoreanska soldater och liknande saker.
Och av Kina med de enorma ekonomiska resurser Kina har. Och jag läste någon sån där text just som handlar om hur såg man på de här länderna, och där blir ju så att säga Kina den strategiska möjliggöraren av Rysslands politik. Och att man har just det här perspektivet att på något sätt, det kanske går. Men andra experter pekar ju på att Ryssland ofta har växlat mellan olika inriktningar och att det mest konstiga kan inträffa, det vet man ju inte. Men det går ju inte att planera för det. Det är ju det som är dilemmat, man kan ju inte planera med önsketänkande som planeringsram.
Det finns ju en parallell här till tiden, eller till första världskriget och tiden före revolutionen då, när den ryska armén imploderade 1917. Så att, och det är därför jag säger att man måste sätta upp en målsättning att besegra den ryska armén, för då kommer det hända saker och ting i Ryssland. Sen har inte vi kontroll på det, so be it. Men det kommer inte på kort sikt då uppstå ett akut hot, för då måste man själva så att säga reda upp den situationen, och då har vi ytterligare tid på oss. Så tänker jag.
Men om man gissar inför framtiden, om vi sitter här om 5 år, vilket ju inte är helt otänkbart, pågår det här kriget fortfarande eller något efterföljarkrig till det här kriget Eller kommer det att vara någon form av kallt krig igen? Vad är din gissning?
Ja, alltså ska vi då lyssna på krigsledaren Zelensky, som ju leder ett försvarskrig, så sa ju han häromdagen att vi är redan i tredje världskriget. Det har startat. Så det kan man ju liksom fundera lite på. Så att frågan är hur länge ukrainarna håller ut i det här, med tanke på hur Ryssland slår mot det här energisystemet och gör det med amerikansk tolerans. Det är ju väldigt, väldigt allvarligt. Och så länge då inte Europas ledare och Europas folk steppar upp till den utmaningen, så talar ju mycket för att det här kriget kommer att omvandlas, förvandlas och fortsätta. Och Gud hjälpa oss i värsta fall i det här, till och med på svensk mark i värsta fall.
Så om vi sitter om 5 år, så man ska säga de första 4 åren, så fortsätter det fortfarande, tror du?
Alltså, det kan fortsätta något år eller några år till kanske. Alltså i det här läget att det är ryska och ukrainska stridskrafter som slåss mot varandra. Några år till. Men om läget skulle förändra sig i Ukraina till negativ riktning för Ukrainas del, ja, då kan det vara ett lokalt krig i något av våra grannländer om 2 år kanske.
Det var ju muntert. Amanda?
5 år är ju ett världskrig, så att vad som sker om vi sitter här om 5 år, det är svårt att sia om. Men jag är också orolig för utvecklingen. Jag tror det ligger någonting i Zelenskys ord. Jag tror inte att det kommer bli, jag tror det kommer bli värre innan det blir bättre.
Patrik?
Ja, vi är ju i en tid där vi inte kan förutsäga ens hur morgondagen ser ut. Så säga hur världen är om 5 år är ju rätt hopplöst. Men en förutsägelse kan jag göra. Sverige kommer att ha lämnat Ottawa-konventionen mot truppminor om 5 år. För att då läget blir så pass mycket allvarligare, så att man har insett att man borde ha gjort det långt tidigare. Men som vi brukar göra, så kommer det vara en sen omvändelse när galgen närmar sig. Så det, där har du en spaning, Anders.
Och klustervapen.
Och ja, konvention mot klustervapen också.
Det borde aldrig ha gått med. Men folk borde lyssna på oss tidigare och oftare, så hade allt varit mycket bättre.
Och socialdemokratin kommer att...
På den stället...
ja, förlåt Anders. Socialdemokratin kommer naturligtvis att svänga med bravur och kraft när läget så kräver.
Socialdemokratin kommer alltid att göra det som läget kräver. Det är en gammal tradition. Sen är jag
Socialdemokraterna
inte lika.
Kommer alltid göra det rätta efter att alla andra utvägare är uppanvända. Eller vad han sa, den goda 2020?
Nej, det var nog om amerikanerna. Vilket jag nog
ungefär
faktiskt...
samma sak.
Jag vill nog faktiskt säga att det är 2 olika saker, speciellt nu. Men jag tror faktiskt... Jag är inte lika säker som ni på det här med Ottawa-konventionen och så. Jag tror det beror lite på vad som händer. Det beror liksom på omvärlden, hur den utvecklas.
Vi måste kunna hjälpa finnarna fullt ut. Det är en helt orimlig grej att våra soldater ska kunna bli straffade för att hjälpa finnarna att försvara finska gränsen med metoder som är lagliga i Finland för finska soldater. Det är bara nonsens.
Det är ju onekligen ett bra argument i sammanhanget. Så är det ju. Men vi får se. Jag är inte, som sagt, jag är inte övertygad om detta. Men i alla fall, idag är det ju då 4 år och en dag sedan detta startade, eller inte startade, men sedan den fullskaliga invasionen. Och en reflektion som jag gör, tycker jag, det är om Sverige, som är lite annan reflektion än de vi har pratat om. Men det är just liksom hur politiken har anpassat sig efter det här nya läget. Att idag så är det en hygienfaktor för alla politiker, alla partier, alla rörelser att man står bakom Ukraina, att man är tydlig med försvarets roll och, vilket jag tycker är intressant, att man är tydlig med hela totalförsvaret. För det satt väldigt långt inne att börja använda, att börja liksom rusta upp totalförsvaret, rusta upp både det civila och det militära, att kunna använda pengar som behövdes för det här. Och hela den här förändringen, det är ju en mental förändring som är jättestor. Men när jag är ute och far på olika ställen och träffar liksom kommunpolitiker och andra, i stort sett varenda satsning de tar upp. Från sjukvård till vägar till järnvägar till ett nytt regemente de vill ha, så handlar det om totalförsvar. Det har blivit liksom den övergripande berättelsen om hur man liksom förbereder sig för framtiden. Vill man vara ett parti för framtiden, vill man vara en politiker som står för någonting som är riktat framåt, då pratar man om beredskap, man pratar om, och man ser liksom det här som är väldigt viktigt. Sen vet inte jag hur mycket av det där som faktiskt händer i verkligheten sen. Det är liksom, men det perspektivskiftet här, att vi har gått tillbaka till, eller vi har gått till en form av beredskaps, liksom garnisonstaten Sverige. Vi har ju varit det under vår historia genom, liksom, av och till. Liksom. Men det känner jag, det är en otrolig mental förändring som har inträffat. Att vi har liksom återupprättat på ett sätt det Sverige som var när jag var liten. När man hade liksom skyltar i skärgården där man sa att utlänningar fick inte gå där för det var försvarsanläggningar. Och det var liksom, det var en annan typ av, även om man skojade om det med liksom Janne Loffe Karlsson som var på repmånad och sånt där. Det var en integrerad del av att vara svensk, var också att vara liksom en del av ett totalförsvar och sådär. Och det här liksom perspektivförändringen är otroligt mycket snabbare än jag trodde. Och jag hörde också bland från unga människor liksom. Så att den här förändringen, tänker jag, den mentala, jag vet inte, den kommer ju fortsätta säkert. Men ja, det är bara en spaning av det som har hänt.
Det är väl delvis också därför att det är en återgång till någon form av svensk normalläge ändå. Att de där 20 åren däremellan faktiskt var undantaget. Så att det var rätt lätt att gå tillbaka. Och det säger också en del om, vi har ju pratat om det till och från, hur liksom oerhört eniga vi är. Både opinionsmässigt och politiskt om stödet till Ukraina och så vidare. Det visar ju också att det finns en sån grund att stå på. När det gäller försvar och säkerhet och hjälpa till att försvara Ukraina, så är vi väldigt eniga som land.
Det var en härlig tid. Tänk att vi kunde njuta då av 90-talet och 2000-talet. Det var bara det att vi inte lyssnade på varningssignalerna som ringde allt högre från 2010 eller 2008 eller 2010. Och allra senast 2014 så valde alla regeringar att begrava det och behandla det som att det tar vi sen, tills det blev ett brutalt uppvaknande för Ukraina och därmed indirekta effekter på oss.
Patrik?
Jag tycker att det där var ett ganska bra slutord av Johan för den här podden. En väldigt fin sammanfattning av läget, det som har varit och det som ligger framför oss.
Ja, man kan väl säga att den där underbara tiden som Johan pratade om, den slutade med insikten att fan, Ryssland låg ju kvar. Och det var ju Ryssland. Så att, ja, nu är vi där vi är. Men tack så mycket för idag. Det är 4 år sedan och vi hoppas att vi inte sitter om 4 år och det här kriget fortsätter. Tack för oss. Hej hej.
Tack.
Tack och hej.
Vår beredskap är god.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.